Welcome to Alex Room Service.
Heja på dere, og velkomna til Rekna med Resla. Svaret på förra veckans fråga var fyra äppelpeppel, och så svarte herr Haudiksen från Oppelandet. Idag ska vi prata lite om sommaren 1977, och för den som undrar varför det blev just sommaren 1977 så tänkte jag att vi ska prata lite om en YouTube-kanal först här innan vi ger oss in på sommaren 1977, det som jag nämnde innan. Det finns en väldigt, väldigt trevlig YouTube-kanal som heter Kiki, Bettan och Lotta. Låter kul kanske någon tycker, men Kiki är en väldigt, väldigt sympatisk tjej vars livsmål är att samla samtliga kända konsertinspelningar med Kiss från 1974 till och med det magiska året 1983 och lägga dem i kronologisk ordning på sin YouTube-kanal så att alla kan lyssna. Inte alla existerande inspelningar utan alla cirkulerande inspelningar. Kiki har kommit fram till våren 77 och kommer nu under sommaren att lägga upp sommaren 1977. Det är inte så många spelningar, tyvärr, som finns. Och det finns lite olika anledningar till det ska vi prata om strax också. Men som sagt, för den som inte kände till det, som lyssnar på det här, så finns det en YouTube-kanal. Och man kan söka på Kiki och Detroit och 1974, så hittar man den direkt. Och rest assured att det är de bästa kända kopiorna på alla spelningar. Det är inga 77:e generations kassetter om det finns bättre versioner ute. Utan bästa kända, jag har varit tillfrågad i egenskap av lite bootleg-intresserad och hjälpa till med lite info och sådär. Så, men inget märkvärdigt. Det roligaste hon har gjort är i Long Beach 74. Där finns det ganska många foton från den spelningen, så att där la hon bilderna lite kronologiskt efterhand som låtarna spelades. Man kan se på bilderna ungefär vilken låt det är. Så det blev nästan, men inte riktigt, som en filmad Long Beach 74. Om någon nu bryr sig om något sånt. Så in och titta. Kiki, mellanslag, Bettan och Lotta i ett ord. Och där har ni hittills en 50 spelningar, något sånt tror jag. Och hon kommer att jobba sig framåt där, har hon sagt till mig i alla fall. Så vi får hoppas att hon lyckas med det. Sommaren 1977. Kiss är på sin peak. Eller rättare sagt, de peakar. De är inte där, för att det är just nu det händer. Love Gun-skivan släpps den 30 juni. Och Kiss börjar bli lite mer än bara ett band för dem som... för The Outsiders. De börjar bli ett lite mer household name, eftersom hype-maskinen nu är större än någonsin. Problemet är att hype-maskinen är större än någonsin. Och det kommer att visa sig bli ett problem, men inte förrän efter denna turné som nu följer på Love Gun-skivan. Och jag kan förklara det lite mer sen kanske, men jag vet inte hur många av er som har detta som sin favoritperiod. Jag antar att det är några stycken. Det började för mig med att jag önskade mig en Kiss-skiva, vilken som helst, för jag hade inte så många. Jag var nog 6 eller 7 år kanske. 83 borde ha varit 6 år. Och fick Kiss Alive 2 i födelsedagspresent eller julklapp av min farmor och farfar. Och den var ju lite fräck, därför att när man då öppnar upp gatefolden så har man en livebild där som bara genom att vara ett foto piskar alla andra band i röven. Och det är ju rätt så bra gjort. Problemet var ju dock att den bilden satte en liten standard för hur man som 6-åring och faktiskt lite äldre uppfattade hur alla spelningar på 70-talet var. Att arenan släcks ner, någon säger you're one of the best, sen kommer Kiss på och sen exploderar det överallt hela tiden i cirka gurka 90 minuter. Och sen slutar det explodera och konserten slut. Detta stämde ju inte. Det var faktiskt musik som spelades också, flera låtar, massor av låtar ofta. Och lite prat och sådär, men visst var det bomber och lite eldar och sådär, men inte alls som på den bilden hela tiden. Eftersom det hade varit förenat med direkt livsfara som artist att uppträda på den scenen varje kväll. Speciellt när två personer inte riktigt var helt 100 grunnar. Så Alive 2 satte en liten sån ribba för oh, det är så här det ser ut. Det här. Så här är det alltid på Kiss-konserter. Det vet vi ju nu, för det har vi ju ett foto på. En bild säger mer än 1000 ord, men ingen har hjälm, som de säger. Så dök ju den här Kiss Exposed upp 1987, och vi fick se lite låtar från Houston 77, som även sen läckte ut som kompletta tv-filmade spelningar. Och då är Houston 77-spelningarna bland de sista på Love Gun-turnén. Och det ser ju inte alls ut som det gjorde i Alive 2-omslaget. Och det var nog många som tyckte att lite för mycket musik, lite för lite explosioner och bomber och eld. Kan jag tänka mig. Jag kommer ju självklart även ihåg efter reunion-turnén när det var någon som sa att ja, det var ju kul att se dem, men det var ju inte alls som 70-talet, för det exploderade ju hela tiden. Och det stämmer ju inte, eftersom återigen, det hade varit förenat med livsfara och framförallt väldigt dyrt. Men Houston 77 kom som ett brev på posten, och om ni undrar vad det är ni lyssnar på i bakgrunden här, eller vad jag lyssnar på i bakgrunden här, så är det första kvällen i Houston 77. Alltså den 1 september, inte den 2 september. Om man tittar på Kissology-boxen så har de lagt med den 2 september där. Det är den som är den så att säga klassiska spelningen. Problemet är att det saknas en vers i Rock'n'Roll All Night, så att då gjorde de så att de klippte de in 2 verser från Rock'n'Roll Night från första kvällen, och sen lät de andra versen från andra kvällen vara kvar också. Så att på Kissology-boxen så har ni en unik version av Houston 77, eftersom ni har en Rock'n'Roll Night med 3 verser. Otroligt dåligt klippt. Varför i helvete ringde de inte en sån som mig och frågade, är det här rätt? Men det gjorde de inte, och därför så blev det som det blev när det blev. Man ska inte drömma om tidsmaskiner och sånt, för det finns massor. Jag skulle vilja ha varit med på Woodstock, jag skulle vilja ha sett Alice Cooper på Gröna Lund 75, jag skulle vilja ha sett The Beatles på Shea Stadium eller på The Rooftop eller vad som helst. Men ibland så kan det vara tillåtet att fundera på hur det skulle kunna vara. Och det finns en speciell person, och nu blev det lite kinky här, men ni får ta det för vad det är. När jag tänker på om jag skulle fått välja att vara med på något sätt med Kiss, vad skulle jag valt att vara med då? Och då brukar jag faktiskt tänka på, och det, ni får inte läsa in någonting annat i det här. Jag brukar tänka på Tommy Doyle, den unga pojken i första Halloween-filmen, som är personen som Laurie Strode ska sitta barnvakt för när Michael Myers bestämmer sig för att gå berserk. Nu är det förvisso oktober 78. Det är 1 år efter Love Gun-turnén. Men Tommy Doyle och den filmen faktiskt, Halloween. Ja, den filmen Halloween representerar denna tidsperioden så jävla bra med sin stämning, med färgerna, med ljuset och allting. Och jag inbillar mig att Tommy Doyle var urtypen för den som hade mycket ut av ett band som Kiss sommaren 1977. Jag inbillar mig att det var hans generation som då var i, han är väl en, kan han vara där, 10, ska han få spela, eller 11. Det var ju han som var ett av de här barnen som blev Kiss-fans där, som inte var Kiss-fans 75 eller 74, därför att det var ett farligt band, spelade för marijuana-rökande ungdomar, och det var rock'n'roll och usch vad otäcka och satanister. Men här blev det ju lite mer, det började bli ett familjeband, även om det skulle dröja något år till innan det verkligen togs till sin spets. Jag brukar som sagt tänka på honom och tänker få vara en amerikansk ungdom sommaren 77 fram till sommaren 78. För det är en kort stund på toppen här alltså, innan det börjar gå käpprätt åt helvete. Jag och Carl pratade om Dynasty-turnén i Malmö i våras, och inte för att allting gick käpprätt åt helvete, men det var mycket som gjorde det med Dynasty. Men det här året, från att Love Gun släpps den 30 juni 1977 och fram till, jag skulle vilja säga fram till och med, man skulle nog kunna dra det fram till och med hösten 78 när soloskivorna är släppta. Det året måste ha varit fantastiskt. Samtidigt som de ju faktiskt gjorde väldigt få spelningar, och det är väl lite det som fascinerar mig oerhört. För när ni tänker på Love Gun-turnén och det här uppslaget i Alive 2, Alive 2 sägs ju då vara inspelad i Los Angeles med över 3 kvällar i augusti 77, men det stämmer inte alls. Det har jag ju gått igenom noggrant, så det hoppas jag ni har läst. Halva skivan är inspelad i Japan, en tredjedel eller en fjärdedel inspelad på soundcheck eller i studio, och en fjärdedel inspelad i Los Angeles ungefär, fast det mesta är överdubbat i studio i vilket fall som helst. Tanken var att det skulle komma en liveskiva i Japan där, Rock and Roll Party. Men de skrotade den japanska liveskivan till förmån för en ny Alive, som då blev Alive 2. Och så fick man ta bort lite Tokyo-referenser och snacket, och sen så fick man lägga till lite låtar som, om man nu vill ha en dubbelskiva. Nu blev det ju inte en dubbel live ändå, eftersom en sida är studio. Men i vilket fall. Men fotot där i mitten, eller på gatefolden, är från San Diego den 19 augusti 1977. Börjar närma sig slutet av turnén, och innan spelningen, för de hade en spelning samma dag, så har de en jättefotosession där de tar massor av bilder och så vidare. Och det är lite fräckt. Onekligen, det finns lite coola outtakes ifrån den här gatefolden också. Det är säkert många som har sett. Jag vet att, jag tror det var Kissami Sweden, sålde väl en plansch på en outtake-bild för många här år sedan. Samtidigt som det kom en outtake-bild på första plattan också. I vilket fall, när vi tänker på Love Gun-turnén, vi tänker på den här scenen, bilden i Alive 2, vi tänker på, alltså, och vilken gigantisk turné är det, och allting var störst, scenen var ju skitstor, och den var ju stor för att vara 77. Tittar vi på bilder idag så är den inte så jävla stor, men 77 var det ju ingen annan som hade såna här scener de kuskar runt med. Det var ju 4 hissar på denna, plus trumsetet, jätteloggan, massvis av högtalare och så vidare. Tittar vi på andra band som Genesis hade haft en liten videoprojektionshistoria 75 och lite annat, och Yes var väl i sig alltid i framkant med sånt här, men de andra hårdrockbanden, Black Sabbath, hade ju aldrig någon som helst form av produktion. Deep Purple har ju slutat existera till och med och så vidare, så att Kiss produktion var ju som en turnerande musikal, och det var ju otroligt unikt. Men turnén är den minsta de har gjort. Nu skämtar ni, skämtar jag, tror ni. Men Love Gun-turnén är den kortaste turnén. Jag har faktiskt bara kollat siffrorna fram till och med Creatures-turnén. Men fram till och med 1983 så var Love Gun-turnén, alltså Kiss absoluta peak, den kortaste turné och den underligaste turné de fram tills dess hade gjort. Första turnén 1974 brukar säga att den börjar i januari och slutar i september. 84 spelningar. Heart of the Hell-turnén, oktober 74 till februari 75. 53 spelningar. Dress to Kill-turnén, och den är ju kort. Det är ju bara mars 73. Det är bara mars 75 fram till augusti 75 eller september 75. 72 spelningar. Alive-turnén, ännu jävligare. Från hösten 75 till våren 76. Tidigt 76. 87 spelningar. De är ute hela tiden. De spelar i alla städer som finns. De hittar små skolhål och Cadillac. De hittar, vad heter den i Illinois? Framed High School i Palatine. De spelar överallt hela tiden och bygger ju en grund som är helt fantastisk. Destroyer-turnén, okej, där inkluderar vi Europa också, men nästan 70 spelningar. Rock and Roll-turnén hösten 76, till och med Japan våren 77. 70 spelningar. Ni hör siffrorna. Så kommer Love Gun och Kiss peakar. Den säljer ju bra. Och man vet tidigt att det här kommer nog gå ganska bra. 32 konserter. Inte ens 32 USA-spelningar. Utan 32 konserter från den 12 juli 1977 till och med den 5 september 1977. Och då spelar man i Kanada av alla ställen. Halva turné. De börjar på Kanadas östkust i Halifax. Och sen så kör de sig igenom förvisso då Ottawa och Montreal och Toronto och sånt. Det är ju lite kul. Men även Lethbridge, Moncton, Calgary. Och sen jobbar de sig bort till västkusten i Kanada, Vancouver, Edmonton. Och sen är det slut. Och sen så ner i USA. Och då kör de västkusten i USA. Vi får lite Fresno, San Diego, Tucson. Och så får vi då 3 konserter i Los Angeles där man ska spela in Alive 2. Och vi avslutar hela rasket i Texas. Los Angeles-spelningarna är augusti 26, 27, 28. Och sen rafsar man bort hela scenen till Texas. Två spelningar i Houston, två spelningar i Fort Worth. Det är så 32 spelningar på detta som ska vara deras allra största turné. Jag var tvungen att dubbelkolla detta och dubbelräkna. För sen, ja, okej, nu är vän av ordning då. Alive 2-turnén, då är inte det samma turné. Man skulle kunna se det som det, absolut. Eftersom scenen är snarlik, men låtlistan är förändrad. Men skillnaden är att då är Alive 2 släppt och det är ju Alive 2-turnén. För räknar vi ihop Dressed to Kill och Alive så får vi 159 spelningar. Och då räknar vi ihop Love Gun och Alive 2-turnén, då får vi 84 spelningar. Det är hälften. Så på Love Gun och Alive 2, juli 77 till mars, april 78, så gör de 84 spelningar. Det är färre spelningar än vad de gör på Alive-turnén från som börjar i oktober 75 och slutar i februari 76. Det här är lite anmärkningsvärt, tycker jag. Jag tycker verkligen att man kan fundera lite på hur de valde att förvalta sin nyvunna rikedom. För hade detta varit, och det värsta av allt, det absolut värsta av allt, det är ju det här med 78 sen, men det får väl nästan bli en annan podd, att istället för att då mjölka kossan mellan hjärnet och häst, så väljer man, nej men då skiter vi att spela. Vi gör de sista spelningarna i USA i februari 78. Och sen spelar vi inte i USA igen, förutom då Magic Mountain i maj när de spelar in filmen, förrän juni 79. En sak man ska ha jävligt klart för sig när man börjar vilja tilltala barn och ungdomar, det är att deras intresse är jävligt flyktiga. Är de intresserade nu så är det inte alls säkert att de är intresserade om ett år. Och det vet ju alla som är intresserade av popkulturella fenomen som One Direction, Spice Girls eller Backstreet Boys. Och det tycker jag är jävligt konstigt att de inte liksom... Oh, vi hade visst bestämt oss för att spela in en live-skiva så vi måste ta 2 månaders paus här. Skit i det. Boka spelningar, ut och spela för i helvete. Och sen då i november 77 drar turnén igång igen och varar som sagt i februari. Det är bara 5 månader. 5 små skitmånader. Det är det inte. Det är 4 månader. Och det är bra månader. Men redan där har det börjat krackelera. Redan där så... För är det någonting som har visat sig genom åren är det att de här 4 kan ju inte jobba ihop. Och när de väl blev populära, det var en sak när man hade ett gemensamt mål, antar jag. När man hade något att sträva efter. Att då kunde man skita i det och bita ihop när man tyckte något var tradigt och sådär. Men när pengarna kom så blev det nu rätt tydligt att nej, jag klarar mig bra själv. Det är tydligt. Och det är synd eftersom hela det här bandet bygger på den magin som de där 4 första lyckas åstadkomma. Oavsett vad man tycker om senare sättningar och dagens sättningar och så vidare. Så allting det bandet någonsin har handlat om, det är ju vad de gjorde de 4 första åren. Det finns ju ingen som kan säga emot det. Eftersom det där är... Det, ja, great new album, now play Love Gun. I vilket fall, sommaren 1977, Kiss är på Love Gun-turnén. Jag har Houston i bakgrunden, det sa jag. Jag har den första kvällen i Houston i bakgrunden. Och det finns lite annat material från denna tiden man kan leta upp. Vi har ju då 2 kvällar i Houston. Sen finns det en dokumentär som heter Land of Hype and Glory. Den finns i sin helhet på YouTube. Kissology-boxen valde man att plocka med 3 minuter bara, men den är ju nästan 20 minuter tror jag. I alla fall 18. Eller 17. Och den är jävligt bra. Det är en tidskapsel, ett tidsdokument för hur man såg på Kiss och deras det här kommersiella rockmusiken som var så ful och så fruktansvärd på 70-talet. Den var ju ännu mer fruktansvärd i Sverige där progvågen verkligen rasade. Men i USA var det också, det var väldigt, väldigt fult att försörja sig på att sälja tuggummi och t-shirts och låta musiken spela andra fiol. Och den här dokumentären är skitbra på det sättet att Edwin Newman på NBC, han som är intervjuaren, han är så jävla skitnödig. Det är ju lite som att man skulle sätta någon sån här riktig, vem skulle, inte Arne Weise såklart, men en gammal gubbjävel i SVT som har jobbat på SVT i alla år som tyckte att ingenting har varit bra sen Hyland. Och sen tar man han och så sätter man honom och försöka intervjua One Direction. Den intervjun kommer ju aldrig att bli bra. Och den här intervjun är ju så jävla bra bara för att Kiss är bra, Gene är bra med sina svar och Paul är ganska bra också. De andra är inte som vanligt inte helt med, men plus att den lilla videon har dessutom lite live-clips. Och då det kan man vara lite glad för. Därför att de filmade första kvällen i Los Angeles. Gene har hornen på dräkten där. Och det är bara de första två kvällarna i Los Angeles 77 han hade det. Fula som stryk är de. Han ser ut att slå sig i ögonen med dem hela tiden. Ta en titt på det om ni får tillfälle. Men det ska vara första kvällen de var filmade. För det var, även då, det var samma dag de var på någon radiostation och gjorde lite promotion. Och där är de också att filma. Även om intervjun i sig, den är inspelad under repetitionerna i den här Stewart Air Base i juni. Så intervjun är inte gjord i Los Angeles den dagen. Men liveklipsen är, och det är liveklips från Los Angeles, jävligt häftigt. Finns ju nästan ingenting från Los Angeles annars. Den är inte filmad, om någon nu trodde det. Alla ni som har sett Alive 2 TV-reklamen, den långa 6 minuten. Jag är hemskt ledsen, men jag måste berätta för er att inte en sekundmeter på de filmerna är från Los Angeles. Man trodde ju det, verkligen. Man trodde ju verkligen, shit, det är ju Los Angeles. Ja, de har tv-filmat. Ja, tänk att någonstans så finns ju en hel då, så att säga, Alive 2-spelning. Men nej, de hade inte kamerorna på plats alls. Alive 2-reklamen, och det här nu kan ni notera då, det här, den är inspelad i Houston och i Fort Worth. Houston, säger ni, det ser vi väl att det inte är Houston, den filmen har vi ju. Ja, men det är en annan film, det är andra kameror. Det fanns 2 kamerateam på plats i Houston. Första kamerateamet var ju in-house. De som filmade den som vi har, konserten. Eller båda de som är ute. Så det är det som går på skärmarna. Andra teamet som var där, det var så kallat, man kallar för B-roll. Det var 2 kameror inne, 16 mm, som filmade utan ljud. Filmade highlights från spelningarna. Och sen var de även i Fort Worth och filmade highlights från spelningarna. Jag har exakta angivelser på vilka kameravinklar som är vilka, men det är inget jag kan sitta och gå igenom här, därför att då somnar jag till och med själv. Det blir lite långdraget. Men den som är väldigt intresserad kan få en liten tidbit. Där finns en sekvens i Alive 2-reklamen som är filmad uppe på scenen på, ja, vad blir det, Ace-sida om man säger, och den filmar lite ut av publiken. Kiss är ute och tackar publiken då, de spelar inte, utan ja, de tackar publiken och de springer ut från scenen igen och sådär. Och då vänder sig Gene och går ut på scenen igen och Paul springer ut, skrattar som fan och sliter ut demonen från scenen. Det här man ser, det är några sekunder långt. Den sekvensen är filmad i Fort Worth andra kvällen, alltså den 5 september 77. Det här är alltså, man skulle kunna säga, det här är Kiss på sin absoluta topp. Den sista spelningen de gör på sin absoluta topp. Och det här är en liten filmsekvens som visar hur fantastiskt roligt de hade. Jag valde att använda den då när jag höll min 73-föreläsning. Så avslutade jag ju där med Journey of a Thousand Years. Tillsammans med massa liveklipp från alla åren 74-79. För en så liten kavalkadgrej. Många som såg den tyckte den var väldigt trevlig och sådär, och fick en nyvunnen kärlek till låten som jag alltid har tyckt var bra. Men jag valde att använda det som det absolut sista klippet i min film också. Därför att de sekunderna på något sätt, de tackar publiken, publiken vrålar och Gene på väg ut vänder tillbaka fortfarande in character och Paul låtsas få slita ut demonen. De sekunderna där, de fångar ju allt jag älskar med detta bandet, och de fångar allt jag älskar med att samla. När jag satt ihop den filmen där, fan att jag inte kan lägga upp den på YouTube, men skit i det. När jag satt ihop den där filmen på Journey of a Thousand Years, så satt jag och tänkte, vad ska jag avsluta med? Jag sa, jo visst ja, fan, hoppas verkligen att det var från den 5 september, att det var från andra spelningen. För det hade varit så bra avslutning. Och så tittar jag på vinklarna och bara, jo, det är jävlar i mig den 5 september. Nu blev jag alldeles tårögd igen. Vad ska vi ta nu? Var är vi någonstans? Jag har ett körschema idag. Eller rättare sagt, jag har lite sånt inte glömma att prata om. För det blir lätt att man glömmer när man inte har något riktigt manus och sådär. Så blir det lätt att man glömmer bort att fan, det där borde jag ju sagt. Eller det där borde jag ju sagt tidigare. Så jag satt faktiskt här, jag har 6 rader på en liten post-it-lapp. Och jag ser inte riktigt vad det står. Tommy Doyle, han har vi pratat om. Om vi då säger Alive 2, tycker jag då inte är lika bra. Scenen är ju densamma, men the cracks have begun to show. De fattar här att de är stora, det är vi ju med på liksom. Och Alive 2 kommer att ta dem till ännu större höjder. Men bandet, om man jämför spelningarna, för det är väl det jag tycker är det viktiga, det är inte explosionerna, det är musiken. Om man jämför spelningarna från hösten 77 och framförallt våren 78 med sommaren 77, så är det är två helt olika turnéer. Det är lite som vi pratar om på med Destroyer-turnén, det här när de kommer till Europa våren 76 i USA och Kanada, och sen i Europa våren 76, att det är ett jävligt trött Alive Kiss där, för där har de vittring på något annat, de vill göra Destroyer med en ny show och de vill liksom så, och det är samma här, men problemet är, vad är det de vill här? Här har de vittring Alive 2, alltså de når en topp på Love Gun och de får vittring och de säljer Alive 2 och den säljer ännu bättre. Turnén blir då större. Så turnén de gör från november 77 till februari 78, det är ju stora städer istället för de här kanadensiska byhålorna. De tar sig igenom hela USA och 3 kvällar på Madison Square Garden, 2 kvällar på Providence, 2 kvällar i Cleveland, 2 kvällar i Detroit. Massvis av dubbelkvällar och så. Det går väldigt bra för dem. Ändå är de slaviga. Vi har riktig tur i och med att det finns en film från turnén som nu läckte ut för ett par år sedan, Largo 77 på Peter Criss födelsedag den 20 december. För det är ju en av de få riktigt bra spelningarna på turnén. Och det har nog att göra med, det är väl så, antar jag, att Peter är den första vars musikalitet börjar ge sig. Men mentaliteten blir ett problem hos alla 4, så han ska inte få oförtjänt mycket skit. Men det är ju hos honom problemen börjar komma. Och denna kvällen då när han fyller år, då är han väl lite gladare än vanligt i alla fall. Och det är väl en jävla tur att det var just den de filmade, så att det inte var Oklahoma eller Des Moines eller Memphis eller någon annan poänglös håla. Därför att här tar de i lite. Sen vet de ju om att de blev filmade. Och det är också en jävla skillnad. Houston-kvällarna filmades 77, men det var ju inte med tanke på någonting. Det var inget som skulle släppas någonstans. Men Largo-kvällen 77 filmades därför att de skulle använda extra nummerna till Dick Clarks, vad heter hans tv-program? Inte Rocky New Year, för det fanns inte. Men Dick Clarks någonting. En koncert var det väl, eller sådär. Så de visste att de blev filmade, så liksom lägga i växeln nu så att det blir lite bättre än vad det brukar vara, typ. Så det var väldigt trevligt när den läckte ut. Problemet var ju bara, eller problemet är ju inget problem, men de hade bytt lite låtar och tagit bort Hooligan bland annat, som ju är en jävla unik låt. Den blev bara spelad 32 gånger. Vilken är det mer? King of the Night and World la de ju till. Och det är ju trevligt. Den tycker jag, den passar bra in och sådär, men just Hooligan var en liten miss, eftersom det var ju en av hans låtar, och det är väl en av anledningarna till att han började lacka ur, att en av hans sjunglåtar försvann medan Ace Shockby var kvar. Sånt kan irritera den mest ödmjuka människan, och han var ju varken eller, tänkte jag säga. Så vi har då Live 2-turnén och vittringen på någonting annat, och det är därför jag tycker, nu kan vi dessutom bedöma från en rätt hygglig inspelning. Och vi kan använda oss av japanen Mr. Peach, hans fantastiska inspelningar. För han har släppt ut alla Japan-spelningarna 78 i mars och april. Tokyo 5 spelningar. Jag tror alla har kommit. Antingen har 4 kommit eller har alla 5 kommit. I toppkvalitet. Och det är inget roligt band vi lyssnar på. Även om det är skitbra låtar. Och det är ju en bra turné att scenen är snygg och sådär. Men man hör att vi vill någonting annat. Vi är på väg någonstans nu. Och tyvärr så, det de var på väg till var ju dels en filminspelning. Lätt att klanka på den idag, men när den gick på tv 78 så var det en av världens mest. Den hade väl rekordet ett tag för hur många som tittade på sändningen. Så det kan man ju tycka vad man vill om. Men de skulle spela in en film som bara en i bandet, Gene, nu tyckte det var roligt egentligen. Jag tror inte de andra tre tyckte det var så jävla fräckt. Och sen var det ju soloskivorna som hägrade, och de var ju redan påbörjade i viss del. Genes soloskiva och Ace soloskiva är ju redan på gång att bli inspelade där tidigt 78. Så det är mycket sånt som hägrar. Och det är därför man, om man tittar tillbaka där till sommaren 77, som ju det då är topic of the day, så har de inte kommit dit än. Utan här njuter de av att de är på sin största scenen de har haft. Och en låtlista som är i den närmaste klockren. Så pass faktiskt till, och det är väl, jag tror det är för att de för första gången vågade stryka det gamla Kiss till förmån för det nya. Så ingen Juice, ingen Strutter, ingen Cold Gin, ingen Let Me Go Rock and Roll. Firehouse fick vara kvar, och vilken är det med det, är någon gammal till. Black Diamond fick vara kvar. I övrigt, nytt material. Till och med så pass att de tog en låt från förra skivan, Rock and Roll Over. Colin Dr. Love spelades ju inte på Rock and Roll Over turnén. Det kan man också, idag kan man ju tänka, varför i helvete inte då? Det är ju en av de mest klassiska. Men så var det, den var inte med där alls, utan den fick sin premiär den 8 juli där i Halifax 77. Och låtlistan i övrigt bygger på nya skivan och förra skivan och Destroyer. Och så då någon gammal bara för syns skull liksom. Och det försvann ju även det till Live 2-turnén, för då åkte Let Me Go Rock and Roll in igen helt obegripligt. De tog den här korta 3-minuters versionen. Vem är det som vill höra den? Nu tycker jag förvisso att låten är bra. Det kan vi konstatera. Jag har alltid gillat Let Me Go Rock and Roll, och jag tycker framförallt om Alive-versionen som är lite jammig, eller vad man ska kalla det för. Men det är ju bara jag, och när man då skäller på, ja, du vill alltid bara höra de obskyra låtarna. Ja, det stämmer, absolut. Jag är trött på Rock'n'Roll All Night, och jag hör hellre Just a Boy en gång istället. Men, ja, alltså, vi kan inte spela för de sju i publiken, säger Kiss 2010, 2005 och 2000. Men så kör de en sån låt som Let Me Go Rock'n'Roll. Ingen människa i världen vet vad det är för en låt. Frågar du vem som helst som inte är ett stort Kiss-fan, alltså det finns ju till och med så att säga vanliga fans som tycker Kiss är ett kul band. Jag har sett dem några gånger och gillar dem sådär, men jag gillar inte alla låtarna. Nej, det är ju sällan Let Me Go Rock'n'Roll de gillar, det kan jag ju säga. Men den valde man då peta in på Alive 2, som är en helt malplacerad med Alive 2-direkt eller Love Gun-direkt och stor scenshow och sånt. Vad fan gjorde den låten där? Och så, ja. Nu snöar vi in på detaljer här. Men vad vi, om man ska hårdra det här lite med låtlistor, så är det att de vågade göra den här förändringen från Rock'n'Roll Over-turnén till Love Gun-turnén. Jag tror det peggade dem rätt ordentligt. De fegade ju lite i början. Första giggen på turnén öppnade de i Detroit Rock City. Och det kan man ju fundera lite på. Eftersom den är en perfekt öppningslåt. Så sett, men på Alive 2 så har vi I Stole Your Love. Och på resten av turnén, efter, jag tror, ska säga, den är ju öppna i Montreal den 12 juli. Och det är väl någon spelning till efter det. För jag tror inte det är hela, eller jag vet att det inte är hela Kanada-turnén. Ja, det spelar kvitta. Men att de i alla fall, att låtlistan är så pass ny, det är nästan bara nytt material. De har inte kört de här låtarna in absurdum. Och det kan väl pigga upp de flesta liksom, att man får en ny inblick i sin egen karriär. Och, ja, det där lät pretentiöst, men det var det kanske också. Hur länge har jag pratat nu egentligen? Vad är klockan? Och här, ja, det blir långt idag igen. Det sista jag skulle vilja pladdra om lite här innan vi lämnar över till tennisen, det är att jag är ju bootlegsamlare och bootlegintresserad, och det är därför jag blev tillfrågad att hjälpa den här Kiki med YouTube-kanalen. Och man kan väl säga att det finns en specifik anledning till det, som återigen handlar om det här med att resa i tid och sådär. Att nog för att man inte kan, man kan inte resa tillbaks, man kan inte vrida klockan tillbaks som det heter. Men bootleginspelningar är unika på det sättet att de fångar en dag på ett annat sätt än vad ett foto gör. Om du tar fram ett foto från den 1 september 1977 så har du en bild på dig själv i dina finaste trätofflor. Du sitter och suger på ett sånt där halsband med godisar på som är så jävla äckliga. Och så sitter du där och så säger jag, det här är jag på Koppefjäll 1977, 1 september. Mamma tog bilden. Men vad Houston 77 med Kiss fångar, det är ju 81 minuter av den dagen. På ett helt annat sätt. Och samtidigt som då Kiss spelar Houston så vet vi att den 1 september 77 så brände ryssarna av en jättedetonation på Novaya Zemlya, den här lilla ögruppen norr om Ryssland där då, som de hade sina kärnvapentest på. De hade väldigt många kärnvapentest där på 50, 60 och 70-talet, 224 stycken tror jag. Och just denna dagen så brände de av en detonation som faktiskt, som var en av de gångerna de lyckades skapa en, vad heter det, ett jordskred, en egen jordbävning. Och det här händer, det är samma dag, det är, jag ska säga, om klockan är kväll i Houston så ligger de ju betydligt före i tid. Men det spelar ingen roll, det är samma dag, man har så fångat en bit av den här dagen fast någonstans. Och det är lite det, tänk soundboarden med Kiss från den 16 augusti 77. Den inspelar på kvällen samma dag som Elvis dog. Han gick och la sig tidigt på morgonen där den 16 augusti, han skulle upp vid middagstid. För turnén skulle börja, nya turnén skulle börja den dagen och skulle flyga på eftermiddagen. Men vid 10:30 eller 10:30 på förmiddagen så vaknade hans flickvän av att han inte låg i sängen. Och så gick hon in på dass och hittade honom död. Och det här är alltså samma dag som det finns en soundboard-inspelning med Kiss. Där de då, självklart, we want to dedicate this song to the king of rock and roll, Elvis Presley. Så kör de Rock and Roll All Night. Det är jättefint, men där har man så fångat en timme av den dagen. För, inte med Elvis alls, men det är ändå en timme av den dagen som finns inspelad av någonting annat som hände. Och man behöver inte vara troende, man behöver inte ens vara spirituellt intresserad, men att tro att någonting monumentalt kan hända som inte ger efterdyningar på andra sätt, då är man bra naiv. Det är samma, skulle det finnas en konsertupptagning med något band i Sverige från den 1 mars 86, så är det ju rimligt att anta att den spelningen är lite annorlunda än vad den hade varit om den hade ägt rum den 1 mars 85 eller den 27 februari 86, eftersom statsminister Olof Palme blev mördad den 28 februari. Och det påverkade samhället. Och det är det jag tycker är lite spännande med bootleginspelningar. Dels så får man då, speciellt med privatinspelningar, alltså när Leffe har haft med bandspelaren och står och kommenterar spelningen. Det finns en ocirkulerad Philadelphia, december 77, 22 december, bara live 2001. Två killar som är med och de är så jävla lyckliga och de är roligare än spelningen. Oh my god, he's gonna do it, he's gonna do it, står de och skriker när han blåser eld och så. Och det är ju precis de, där har vi Tommy Doylarna igen liksom. Likadant Göteborg 83 är ju helt fantastisk. Det finns ju en underbar inspelning med killarna som snackar där. Och det skrev jag om i Kiss i Sverige-boken också i recensionen, att de lyfter den spelningen till oanade höjder. Kiss är bra där, men de blir bättre av att man får höra, man får ett kommentarspår till killen som missar när Jim blåser eld. Herregud, jag missade, fan, jag missade. Det kan jag lyssna på hur många gånger som helst. Men det är det som är anledningen att jag sitter med en massa kassettinspelningar från förr. Och det är för att de fångar tiden. De låter mig färdas till augusti 75 i Hempstead, 23, Calderon Theater. Jag kan vara med där och höra hur det lät. Även om jag inte kan vara med och få upplevelsen som publiken fick, så kan jag få en annan slags upplevelse. På gott och ont, eftersom, ja, personer minns väldigt olika från spelningar. Det var en som blev besviken en gång därför att han fick en inspelning med Kiss i Köpenhamn 80 av mig. För han hade varit där och han var helt övertygad om att de körde Shandy, men det gjorde de ju inte eftersom den spelades bara i Australien. Så jag dödade ju hans upplevelse, eller hans minne av en upplevelse lite, när han fick veta att han hade i 20 år gått och liksom fantiserat ihop någonting. Men ja, vi är olika. Jag tänker inte alls, jag tänker att det är snarare roligt att få vara med. Jag tror vi får hålla där för idag. Nu är vi uppe på 40 minuter igen. Herregud, den här stackars Podomatic, de fattar inte vad som hände. Liksom långa pods och sådär. Jag får se hur vi löser det när vi kommer mot slutet av min plats där. Om jag kan köpa till ännu mer plats eller någonting. För det här var himla roligt att sitta och pladdra om och sådär. Men det betyder samtidigt att platsen tar slut. Sommaren 1977 då, Love Gun-turnén. Den största, minsta turnén som klassiska Kiss gjorde. Jag undrar om man slår ut det idag. Undrar om de har gjort någon turné förknippad med skiva som har varit kortare än detta. Jag menar ju inte Kiss My Ass-turnén 94 och så vidare. Utan jag tänker just Unmasked-turnén var ju 40 spelningar. Eller Dynasty var 79, Creatures 55. Jag tror Love Gun-turnén är den minsta de har gjort. Och ändå på många, många sätt kanske den absolut största. Ja, nästa gång, då är vi i havet. Hej!